och välkommen tillbaka till NFL:s supporterdokumentär. Podden där vi drar upp ämnen från NFL:s historia och lyfter fram det i rampljuset igen. Jag som är Ciceron längs minnenas allé heter som vanligt Per Fogelin. Denna gång så ska vi behandla ett ämne som amerikaner är oerhört stolt över. Och som det omfamnar med värme varje gång det blir en påtaglig faktor. Jag talar självfallet om det här med väder. För är det något som gemene amerikan älskar så är det ju det faktum att amerikansk fotboll spelas i alla väder. Desto sämre förutsättningarna är, desto bättre på något vis. Det är få tillfällen då de ställer in match på grund av vädret så är det sällan för att skydda spelarna. Nej, de kan gott pulsa omkring med snö upp till öronen. Nej, ställs matchen in så är det i omtanke för publiken. Att man inte kan garantera deras säkerhet helt enkelt. Nej, amerikansk fotboll är en sport som spelas med vädret som faktor. Det är en del av spelet och från stund till annan görs listor på de viktigaste vädermatcherna i sportens historia. Ni vet sådana där listor som ofta toppas av The Ice Bowl, det vill säga mästerskapsmatchen från 1967. Eller The Tuck Rule Game, det vill säga Raiders mot Patriots i januari 2002. Vi ska dock inte förkovra oss ytterligare i någon av dessa matcher, utan vi ska gå längre ner på listan och spana in en match som ägde rum för 89 år sedan. En match där coachens halvtidssnack för en gångs skull gjorde skillnad och som till och med skulle förändra sporten för all framtid. Vi ska ta oss tillbaka till mästerskapsmatchen 1934 och en match som gick till historien som The Sneaker Game. Throws right side for Dyson. He dives for the end zone. Didn't make it.
No good. Wide right. Just win, David. Due to the various uncertainties surrounding my position as it relates to the team's new ownership, I've decided to resign as the head coach of the New York Jets.
Only four words. This one's for John.
Låt oss så drömma oss tillbaka en aning till den 9 december 1934 och förflytta oss till en värld av ångande andedräkter och iskalla vindar. Vi befinner oss på idrottsområdet Polo Grounds, beläget på norra Manhattan i New York City. Denna dag bär staden på en kylig atmosfär och ljumma sensommardagar känns fruktansvärt avlägsna i minnet. Framför oss har vi dock en mästerskapsmatch som ska spelas på denna historiska fotbollsstadion. Redan nu kan vi ana spänningen i luften. Publiken har visserligen inte anlänt ännu, men bara genom att betrakta funktionärer, spelare och ledare som passerar vårt synfält så inser vi att något stort och viktigt står för dörren. Vissa är glada och lyckliga över att det äntligen är dags, medan andra bjuder på mer ängsliga miner och bekymrade pannor i veck. Vi står där på den frostiga gräsmattan och betraktar arenan. Polo Grounds reser sig mot himlen, omringad av skyskrapor och industriella rökmoln som förstärker stadens pulserande energi. Det är som själva New York håller andan och förbereder sig för den kommande händelsen. Vi vänder blicken mot Steve Owens, tränaren för New York Giants, som strövar längs innerplanen. Han är en kraftfull gestalt, klädd i en lite för tunn rock som knappt kan skydda honom mot den bitande kylan. Vartenda andetag syns som små vita moln som smälter in i det gråa vinterlandskapet. Han ser allvarlig ut, med en bekymrad min i ansiktet. Termometern balanserar runt nollan och ett snöblandat regn sveper in över arenan. Droppar av vatten och snöflingor dansar i vinden och smälter mot marken. Det är en av de kalla, ruggiga dagarna då naturen verkar stelna till väntan på vårens ankomst. Owen stannar upp och betraktar den frostiga planen. Hans fötter glider något på det för dagen isiga underlaget. Owens vet att han står inför en svår utmaning. Inte bara på grund av den ogästvänliga vintermiljön, utan också för att snart ska möta storfavoriten Chicago Bears. Han vänder sig om och söker ögonkontakt med sin tränarkollega Ray Flaherty. Deras blickar möts. Men det finns ingen anledning att säga någonting högt. De delar samma oro och förståelse. Tidpunkten för vår historia är som sagt december 1934. Och för att sätta det i en historisk kontext kan vi säga att USA är ett land som långsamt har börjat komma ur depressionen som lamslagit nationen under många år. Franklin Delano Roosevelt är president och under vårkanten hade folk kunnat läsa om hur Bonnie och Clyde dödas av polisen i ett bakhåll i Louisiana. Lite senare under året skjuts gangstern John Dillinger utanför en biograf. Och på den vita duken så ser alla amerikaner det hände en natt med Clark Gable och Claudette Colbert. En film som skulle göra rent hus på kommande Oscarsgala. Vi är dock inte här för att grotta ner oss i någon av dessa ämnena, utan vi ska fokusera på 1934 års mästerskapsmatch. En match som i efterhand fått namnet The Sneaker Game. Låt oss ta det från början och följa Giants och Bears väg till denna ikoniska finalmatch. Båda lagen hade kämpat sig igenom en säsong fylld av utmaningar och triumfer. Deras respektive resor var fyllda av spänning, dramatik och en brinnande önskan att erövra den där eftertraktade titeln. Låt oss börja med hemmalaget New York Giants. Under ledning av tränaren Steve Owen imponerade Giants stort under säsongen. Owen, som var en fördelaste spelare han själv, hade endast ett fåtal säsonger som head coach för Giants. Laget hade ett kraftfullt anfall och ett robust försvar som gjorde dem till ett av de mest fruktade lagen i Eastern Division. Redan under fjolårets säsong så mötte Giants Chicago Bears i finalen. Men drog då det kortare strået, både när det gällde hemmaplan och i själva matchresultatet. Efter den säsong så infördes ett nytt system för att bestämma just hemmaplan, som inte längre baserades på resultat, utan på att öst spelade hemma jämna år och väst spelade hemma udda år. I Giants startuppställning fanns namnkunniga spelare som Mel Hine, en center som ansågs vara en av de bästa på sin position. Han var känd för sin styrka och taktiska skicklighet och spelade en nyckelroll både offensivt och defensivt. En annan minnesvärd spelare var Ken Strong, en allsidig spelare som både var halfback och kicker. Strong var en pålitlig poänggörare och en av ligans bästa kickoff returners. Säsongen hade dock börjat långsamt för Giants med två bye weeks innan de gick in i matchspelet och mötte Detroit Lions och Green Bay Packers på bortaplan, något som resulterade i två förluster. Sedan kom en svit av fem raka segrar mot Pittsburgh Pirates, Boston Redskins, Brooklyn Dodgers, Pittsburgh Pirates igen och Philadelphia Eagles. Därefter mötte de sin ärkerival Chicago Bears. The Giants blev överkörda på bortaplan på Wrigley Field med 27-7. Resten av säsongen var en blandning av vinster och förluster. Och Giants kunde till slut visa upp ett facit bestående av 8 segrar och 5 förluster. Trots att det inte var lika imponerande som deras föregående säsong, så var det tillräckligt för att återigen ta hem mästerskapet i den östra divisionen. Den här säsongen hade varit en prövning för Giants. En prövning på deras uthållighet och förmåga att kämpa sig tillbaka efter förluster. Trots att de inte hade samma imponerande facit som år innan, så visade de ändå på karaktär och på styrka. Deras väg till finalen var en lång prövning av deras färdigheter och en demonstration av deras beslutsamhet att erövra den efterlängtade titeln. När Giants gick in i finalmatchen var det dock stora underdogs med tanke på motståndet som väntade dem. De skulle möta en stark Chicago-trupp som hade visat sin dominans över Giants tidigare och framförallt såg ut att vara i grym form. Trots det stod Giants redo att kämpa och ge allt för att försvara sin ära. Giants motståndare var som sagt Chicago Bears. De gjorde sin 15:e säsong i National Football League och leddes ut av grundaren och huvudtränaren George Halas. För er som vill förkovra er mer om detta så kan ni exempelvis lyssna på avsnittet som bär namnen Männen bakom bucklorna, där vi avhandlade Lamar Hunt och just George Halas. Detta år, 1934, hade laget lyckats förbättra sitt 10-2-1-facit från 1933 och avslutade helt obesegrade med 13-0. Säsongen började med full fart och The Bears vann 9 raka matcher där de gjorde 20 poäng eller fler i varje match och endast tillät motståndare att göra mer än 7 poäng i 2 matcher. De 4 sista segrarna var tuffare, inklusive en svår seger över Giants i New York och 2 på varandra följande knappa vinst mot Detroit Lions som spelade sitt första år i Detroit. Bears överträffade motståndaren med 286 mot 86 i poäng och blev det första laget att gå obesegrade genom NFLs grundserie. Säsongens höjdpunkter inkluderar bland annat Bears enastående offensiv. De gjorde 37 touchdowns på 13 matcher med 12 olika spelare som nådde mållinjen under året. Bronco Nagurski sprang för 586 yards på 123 försök och hade 8 touchdowns. Utöver detta så blockerade han även för en rekordinsats av nykomlingen Beatty Feathers. Feathers, som endast spelade 11 matcher på grund av sin axelskada, sprang för 1004 yards och 8 touchdowns. Han var inte bara NFLs första officiella 1000 yards rusher, utan han uppnådde detta 12 år innan det skulle upprepas av Steve Van Buren 1946. Noterbart så var detta en era då alla spelare spelade både anfall och försvar, och många spelare på ett lag delade på löpningar, mottagningar och passningar. Bears offensiv var dock mer än bara Nagurski och Feathers som sprang med bollen. Red Grange, Carl Brumbo, Bill Hewitt och Gene Ronsani fångade alla minst 2 touchdown-passningar, och 4 olika spelare passade för 3 eller fler touchdowns. Dessutom så ledde Automatic Jack Manders ligan med 10 field goals. Bears vann NFL Western Division-titeln för andra året i rad och mötte än en gång New York Giants i finalen där de gick in som stor favorit. Så låt oss igen återvända till Polo Grounds på Manhattan i New York. Det är den 9 december 1934. Och som vi pratade om tidigare så var det ett is- och snöklätt New York som mötte gästerna från Chicago. Det var visserligen stora favoriter eftersom man slagit värdarna New York Giants 2 gånger tidigare under säsongen. Men när de möttes i New York, just här på Polo Grounds 3 veckor tidigare, hade det varit tight och Chicago hade vunnit med en ynka poäng. 9-10 hade det slutat den gången. Upplägget med finalmatcher hade introducerats året innan och varit en veritabel succé. Till denna blott andra final hade över 34 000 biljetter sålts, vilket pekar på att succén från fjolåret antagligen skulle upprepas. Fantastiska siffror egentligen, speciellt med tanke på att matchen även skulle sändas på TV. Något som aldrig hade testats i USA innan. Denna dag var dock förutsättningarna minst sagt inte det bästa. Planen var täckt av snö och is och fäste var ingen man kunde räkna med direkt. Fotbollsskorna på den här tiden var visserligen gjorda av läder, men saknade dobbar likt de vi ser på fotbollsskor idag. Nej, på den här tiden var skorna mer som en strumpa av läder, som i bästa fall hade lite knottror på undersidan för att ge lite fäste i gräset och leran. Men den här dagen, på snö och is, så var bägge lagen smärtsamt medvetna om att det skulle bli mer eller mindre omöjligt att göra några som helst vettiga finter eller manövrar. Nej, här gällde det att ta ut en vettig riktning och sedan hoppas på det bästa. Enda fördelen var egentligen att de som jagade hade precis lika dåligt fäste de med. Den här matchen borde egentligen vid det här laget vara ett minneblott och inte alls leda till att en liten obskyr poddmakare sitter och läser in en text 90 år senare hemma i Sverige. Men någonting remarkabelt hände i pausen. Minns ni männen från vårt intro? Giants Steve Owen och Ray Flaherty. Ni vet de som gick runt och inspekterade planen innan matchen. Mitt i all uppgivenhet över planens beskaffenhet kom Flaherty på en idé som skulle visa sig vara en snilleblixt. Han nämnde att han faktiskt varit med om en match som spelades under precis lika dåliga förutsättningar. Den gången var på hans gamla skola Gonzaga i Spokane, Washington. Den gången hade de bytt till basketskor med gummisula och genom det fått bättre fäste. Owen gillade idén men insåg också att det blev aningen svårt att hitta nya skor till alla killarna så här tätt in på matchen. Dessutom var det söndag vilket gjorde att alla sportaffärer troligtvis var stängda. Owen tyckte dock att det var värt ett försök och bad lagets materialare, Abe Cohen, att ge sig ut på stan och se vad han kunde hitta. Precis som de hade anat så var mycket riktigt de flesta affärer stängda. Den täta trafiken gjorde dessutom Cohens letande än mer problematiskt. Till slut kom han dock på att han hade nycklarna till Manhattan College. Här går visserligen historierna isär en aning, då en del historieskrivare vill säga att den gode Abe bröt sig in på skolan. Vi på NFL Supporter-dokumentär litar dock hellre på killen här och tror att han på något sätt var associerad med skolan och helt enkelt tog sig in på skolan med hederliga medel. Väl inne på skolan hittade han i alla fall 9 par skor som han snabbt tog med sig tillbaka till Polo Grounds. Väl tillbaka så hade matchen redan hunnit till halvtidspausen och gästerna från Chicago ledde med 10-3 efter en dominant insats i den första halvleken. Giants ledning berättade då för sin plan för hur de skulle vända på matchen och började dela ut basketskorna så långt det räckte. Noterbart i det här sammanhanget att inga rapporter från matchen pratar om problem med skostorlekar, utan de 9 paren passade perfekt på de killar som fick dem på sina fötter. One size fits all, helt enkelt. Chicagos legend Bronco Nagurski har i efterhand berättat att han direkt noterat något var fel när lagen kom ut i andra halvlek. Plötsligt började Giants spelare röra på sig på ett helt annat sätt. Obehindrat kanske inte direkt ordet som söktes här, men deras fäste var plötsligt helt annorlunda och gjorde dem synligen svåra att fånga. Iklädda sina inlånade sneakers började Giants spelare ta för sig allt mer av matchen. Något som för en halvtimme sedan hade sett ut som en promenadseger för gästerna från Chicago började plötsligt bli en allt mer jämn historia. Giants skobyte gav dock ingen omedelbar effekt, utan tredje kvarten passerade utan några ytterligare poäng från deras sida. Chicago däremot lyckades prestera ett field goal och utökade genom detta ledningen ytterligare. När lagen gick in i sista kvarten och således ledningen hela 10 poäng. Men Bears kände dock att Giants kom allt närmare. Det här var inte avgjort på långa vägar. Deras oro visade sig vara synnerligen befogad. I början av fjärde kvarten så slungade Giants quarterback, Ed Donowski, iväg ett touchdown pass till Ike Frankian, som reducerade poängen till 13-10. Passningen bröts visserligen av försvaret på tvåyardslinjen, men Franken lyckades rycka den ur försvararens händer och ta med sig bollen in i målområdet. Under nästa New York-anfall, med blodet bultande i ådrorna, stegade running back Ken Strong fram och visade alla tillresta åskådare hur man springer med bollen. Med en strålande touchdownlöpning på hela 42 yards gick Giants upp i ledningen. Under samma Strong repriserade den insatsen en stund senare, var Chicagos öde förseglat. Men förnedringen av gästerna var inte slut med det. Innan domaren blåste av matchen lyckades quarterbacken Danowski springa in ytterligare en TD från 9-yardslinjen. Giants touchdown-kavalkad under den fjärde kvarten avgjorde självfallet tillställningen. Och arenan dånade av jubel när siffrorna på resultattavlan uppvisade hela 30-13. Denna makalösa prestation för Giants, 27 obesvarade poäng i fjärde kvarten, hamnade i historieböckerna som ett klassiskt NFL-rekord som faktiskt står sig än idag. 1934 års mästare blev således New York Giants efter en imponerande insats. Men om vi lyfter blicken och försöker sätta matchen i ett historiskt sammanhang, så var det inte bara en historisk match på grund av matchens dramaturgi, utan matchens eftermäle handlar egentligen om ett flertal punkter som alla är värda att stryka under. Nummer 1. En punkt som vi inte har nämnt än är Giants och deras målområdes show som började ta form under 1934 års säsong. Laget anställde nämligen cheerleaders som genomförde olika akrobatiska trick och koreografier för att underhålla publiken efter att Giants gjort mål. Det var ett tidigt exempel på att integrera underhållningselement i amerikansk fotboll och något som mer eller mindre är en självklarhet idag. Nummer 2. Matchen bidrog även till en hel del ändrade regler. På grund av de isiga förhållanden i matchen så tillät domarna att man bytte ut den vanliga läderbollen mot en ny boll som var täckt med en gummiyta. Detta gjorde det lättare för spelarna att hantera den och kasta bollen på det hala underlaget. Den tredje punkten som ska lyfta fram är den ökade populariteten och engagemang från fans. Spelets dramatiska natur, med New York Giants som gjorde en överraskande comeback i andra halvleken efter att ha bytt till sneakers, fångade fansen och mediernas fantasi. Detta ökade uppmärksamheten och populariteten för NFL och ökade engagemanget från fansen, vilket lade grunden för ligans framtida tillväxt. Sen kan vi ju inte ducka för det här med fotbollsskon. Användningen av basketskor belyste behovet av en specialiserad sko för alla planförhållanden. Detta ledde till starten av en lång utveckling inom designen av fotbollsskor. Spelare och tillverkare började fokusera mer på att utveckla dobbar som erbjuder bättre grepp på olika ytor, inklusive isiga eller blöta planer. Som ett resultat utvecklades fotbollsskorna över åren med innovationer som längre dobbar för bättre fäste och användning av material som klarar olika väderförhållanden. Som en femte punkt så kan vi ta upp det här med väderförhållanden och taktik för olika spel. Matchen underströk vikten av att ta hänsyn till väderförhållanden när man utvecklar spelstrategier. NFL-lag började ta hänsyn till väderförhållanden när de förbereder sig för matcher, inklusive val av skor, val av spel och övergripande spelplaner. Tränare och spelare lärde sig värdefulla läxor om anpassning och förberedelse. The Sneaker Game är idag ihågkommet som en avgörande stund i NFLs historia och nämns ofta i diskussioner om betydelsefulla matcher och händelser som formade ligan. Dels som en milstolpe när det kommer till utveckling av matchutrustning och taktik, men även som ett bevis på NFLs förmåga att anpassa sig och övervinna utmaningar. Ett tema som fortfarande förknippas med ligans tillväxt och framgång. Ja, det där var alltså historien om The Sneaker Game, som är en milstolpe inom den amerikanska fotbollen. För er som nu sitter där hemma och undrar var arenan The Polo Grounds ligger, då kan jag stilla er nyfikenhet genom att berätta den rivdes 1964. Arbetet påbörjades den 10 april detta år, och eftersom arenan mestadels nyttjades som baseballarena, så hade man för dagen målat rivningskulan, eller The Wrecking Ball, som just en baseball. Arbetarna på platsen ska för dagen dessutom ha varit iförda Giants-tröjor. Under rivningsarbetet lär Cleveland Indians buss passerat varav en av spelarna, Dick Donovan, i åsynen av allt bråte lär ha sagt: "Fasen, det måste varit en sjuhelsikes match där igår kväll." Där den klassiska arenan Polo Grounds nu en gång låg, återfinns idag ett bostadskvarter. Som vanligt, om du har något frågor eller tips på ämnen, är du välkommen att höra av dig till mig, Per Fogelin, på mailadress info@nflsupporter.se. Eller leta upp mig på Twitter, eller X som vi kanske ska säga numera. Där heter jag @fogelinper. @fogelinper. Tills nästa gång vi hörs, ha det riktigt gott. Hej!